Välkomna allesammans och vilket privilegie det är för mig att stå här inför er. Och för er som inte vet det så har jag gjort det i 20 år. Det säger jag inte nu för att få en applåd. Men det är faktiskt 20 år sedan jag kom tillbaka från Baku som missionär och hamnade här i Stockholm. Sådär, bara på ett bananskal. Nej, men det var naturligtvis Guds plan. Men det har varit fantastiska 20 år och titeln för mitt budskap idag, det är den privilegierade generationen. Den privilegierade generationen. Att vi är så privilegierade att vi verkligen får leva i den tid som nu är. Ibland så säger man liksom så här att ja, liksom, vilken hemsk tid vi lever i och så vidare. Och det kanske delvis är sant, därför att om vi nu uttrycker oss i termer som att det drar ihop sig, alltså att tiden före Jesu andra tillkommelse kommer att kännetecknas av olika saker och vi börjar att se det. Så på det sättet, ja visst, världen är tokig, men den har alltid varit tokig. Och det är också så att det är så, vi har så mycket. Vi har liksom glömt på något sätt att vi lever i en tid som är så fantastisk. Att vi kanske är den generationen som faktiskt kommer att få se Jesu återkomst. Och det säger jag inte bara därför att ja, så man sagt i alla tider. Och faktum är att det står i, just Petrus skriver om detta, att i den sista tiden så kommer det att uppstå, eller inte uppstå, men det kommer att vara människor som hånar oss i den bemärkelsen. Liksom, hur är det nu med hans tillkommelse som vi har väntat på i alla dessa år? Kommer han inte liksom? Vi vet att han gör det. Och de tidstecken som nu har kommit upp under vår generation är helt fantastiska. Och det är inte det jag ska tala om idag, möjligen delvis. Men vi är en privilegierad generation. Och det är jul. Och tänk, vad finns det för bra bibeltexter för julen? Lukas kapitel 2, som vi talade om förra söndagen. Det är ju julevangeliet. Men faktum är att alla bibeltexter är jultexter. Därför att precis som pastor Peter sa, att det finns ingen påsk utan jul. Och det finns inga bibeltexter om det inte var för att Jesus verkligen hade fötts in i den här världen. Liksom att det förutsätter ju det. Så allting hänger ihop. Så den vers, eller de versar som jag har valt för dagens predikan, vi kanske kan säga att de är inte specifikt julversa, men jag tror att julevangeliet kommer fram där i alla fall. Och det är från Titus andra kapitel och verserna 11 till och med 14. Titus 2, 11 till och med 14. Här vi ber att du välsignar de här verserna, 4 stycken i det här fallet. Här vi vet att ett enda ord från din mun kan förändra och förvandla våra liv och allt som finns i vår omgivning. Och Jesus, vi vet att om vi tar emot de här orden, de här tankarna, och att din helige ande får tala till våra hjärtan, då kan allting hända. Herre, hjälp oss att lyssna med en förväntan idag. Vi ber dessa ting i ditt namn. Amen. Så Titus andra kapitel med början i vers 11 fram till vers 14. Till Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Så, den privilegierade generationen. Ibland så välsignar Gud en människa och så tittar vi på den människan och säger, ja men jag fick ju inte den välsignelsen. Och så blir man, jämför man sig och så vidare. Men jag har tänkt på det många gånger, att när Gud välsignar någon eller något, så är det inte liksom för att den personen ska sätta sig själv på en pedestal liksom och säga, titta, jag har blivit så välsignad, men du är inte välsignad. Du är inte. Alltså Gud, allting Gud gör, det gör han för Kristi kropp. Och vi är Kristi kropp. Vi är många lemmar. Så när Gud ger en gåva till någon som kanske är väldigt uppenbar och framstår liksom som unik, så är det inte liksom för att någon annan har fått en mindre gåva. Därför att det är bara det att i människors ögon så kanske det inte ser ut så, men Gud har gett oss gåvor i precis det mått som han vill, och han har gett oss ett mått av nåd så att vi kan tjäna honom och varandra med den gåvan eller de gåvorna. Och det handlar inte om, vi blir inte belönade av Gud utifrån hur många gåvor vi har fått eller hur stora de här gåvorna är, utan bara baserat på våra motiv, hur vi använder de här. Alltså hur vi lät Gud fylla oss med sig själv så att han i oss kunde producera någonting, inte vi i oss själva. Och det är det som ligger till grund för den utvärdering av vilka vi är den dag vi står inför Kristi domstol, eller bemasätet som Bibeln talar om. Så i den första versen här, 11, så står det att Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Och nåd, Jesus Kristus kallas i Johannes 1:18, eller står att han kom med nåd och sanning. Förlåt, det var verserna 16 och 17. Men i vers 18 står det att han har förklarat fadern. Så det betyder att Gud är nådesfull. När Jesus kom in i den här världen så visade han Guds nåd så att vi kan förstå genom Guds människan Jesus Kristus vem vår skapare är, vår Herre och frälsare. Så den har uppenbarats till frälsning för alla människor, och det betyder inte att alla människor blir automatiskt frälsta. Det finns ett val att sluta, eller ett val som människor måste göra, att tro på honom. Men han har förberett, han har gjort allting möjligt, som när vi tog del av nattvardsbordet, att det är dukat bord så att säga. Det är bara att komma, det finns ingen som utesluts. Fattar jag det här beslutet, ja då är jag med. Men Gud ärar också oss som människor med fria viljor så mycket att han också låter oss välja bort honom eller förkasta honom. Och det är svårt att förstå. Vi kan tycka att varför kan inte Gud tvångsfrälsa hela människosläktet och sen är det bra. Men då skulle vi inte välja honom av fri vilja. Det här är någonting stort. Det är någonting unikt. Vi är skapade till Guds avbild. Vi har möjligheten och rättigheten att välja. Så, Guds nåd har uppenbarats. Och när uppenbarades det här? Jo, för herdarna ute på fältet denna juldag. Vi vet inte om det var den 25 december eller natten till den 25 december, alltså julafton som vi kallar det. Men allt tyder på att det var den här årstiden, den kallaste och mörkaste årstiden. Och vi sa att de här herdarna som var där, det var inte några väldigt unga pojkar som egentligen inte visste någonting. Helt plötsligt så var det några änglar som sjöng i skyn. Utan vad det egentligen var, det var att det var alltså människor som var studerade. De hade studerat ordet. De var både präster och herdar och barnmorskor. Vad pratar de om nu? Därför att i det här, kommer ni ihåg det här tornet som på hebreiska är Migdal Eder. Migdal Eder, som betyder flockens torn. I detta torn så fanns det två våningar. På övervåningen så var det som ett observationsdäck. Det vill säga att de kunde spana ut över de här fälten där fåren fanns. Och se om några faror dök upp och så vidare. Men på den första våningen så var det egentligen som ett stall. Det var alltså där också där lammen föddes. Och de här herdarna tog hand om lammen så att de inte skulle skada sig eller på något sätt bli deformerade. Varför? Jo, därför att det här var lamm som skulle föras till Jerusalem, till templet, för att bli offerlamm. Och vi vet att de här offerlammen pekade fram mot Jesus Kristus. Och det betyder att när änglarna uppenbarade sig för herdarna ute på fältet, så sa de att gå till denna plats. Och den står beskriven profetiskt i Mika kapitel 4 och vers 8. Gå till det här tornet, flockens torn, Migdal Eder. Gå dit så ska ni finna ett barn, och detta ska vara ett tecken, som det står i Lukas andra kapitel. Och det var detta tecknet, att här föddes ett offerlam som skulle offra sig själv en gång för alla, i enlighet med Hebreerbrevets 10 kapitel, 10 respektive 14 versen. En gång för alla skulle han offra sin egen kropp, så att vi får tillgång till frälsning, så att hela mänskligheten får tillgång till den här frälsningen. Därför har Guds nåd uppenbarats för oss. Men tyvärr så är det många människor som förkastar den nåden och säger att jag klarar det på egen hand. Som pastor Peter nämnde här, liksom att ta nattvarden, det är att säga att jag helt och hållet förlitar mig på att det var han som frälste mig, inte jag själv. Och det är en del av det. Och i Hebreerbrevet 1:1 så står det att Gud har på många sätt och vid många olika tillfällen talat till mänskligheten. Gamla testamentet, som egentligen utgör ungefär 3/4 av Bibeln, bara 1/4 är Nya testamentet, är helt fascinerande för er som har varit i bibelskola. Och det är bara en översiktskurs, ni vet liksom att man har bara så mycket tid att säga någonting om alla de här böckerna. Men allting är förberedelse. Allting bara pekar fram mot den uppenbarelse och uppfyllelse av alla dessa profetior och uttalanden som fanns där. Och det är det som Nya testamentet nu ger oss. Men han har talat på många sätt, står det där i Hebreerbrevet 1:1. Han talade genom sina namn, han talade genom uppenbarelse, drömmar, visioner, han talade genom profeterna och skrifterna, och genom nationen Israel, genom offersystemet, genom tabernaklet, genom templet, alla de här sakerna talade han genom. Men det står att nu, i denna tid, alltså den som började nu efter att Jesus hade dött, blivit begraven och var uppstånden och hade stigit upp till Herren Jesus, eller till Herren Gud Fadern själv efteråt, att i denna tid så har nu Gud talat till oss genom sonen. Dels genom hans liv som han levde för 2000 år sedan under 33 år på denna jord, som står omskrivet här i evangelierna och Nya testamentet, men också Nya testamentet, som är de skrifter som talar om det. Gamla testamentet talar om att han skulle komma. Nya testamentet talar om att han har kommit. Och där finns han. Centrum på allting. Gud själv blev en människa i Jesus Kristus, så att vi kunde bli föremål för frälsningen om vi säger ja till honom. Så det var vers 11. Vers 12. I vers 11 såg vi Guds nåd uppenbarad. I vers 12 så ser vi hur Guds nåd fostrar oss. Och foster har låtit med ett sånt här väldigt gammaldags, fult ord liksom. Men det är egentligen någonting som är väldigt, väldigt positivt. Men i vers 12 står det, den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt, gudfruktigt i den tid som nu är. Frälsningen är inte bara en försäkringspapper liksom. Man tar en försäkring som ska skydda en emot eventuella olyckor och problem och så vidare. Och så håller man upp den så här, ja titta Gud liksom, jag har trott, jag har blivit frälst, jag måste komma in i din himmel liksom. Vi tänker så liksom, att är det ett sätt bara att, okej, jag ber de här bönerna eller jag tar emot dig nu liksom. Och jag är egentligen inte så intresserad av den här relationen. Utan allt jag är intresserad av, det är att undvika helvetet. Om du säger någon, menar du att du tror på helvetet? Ja, det gör jag. Av den anledningen att Bibeln talar om det. Jag har inte hittat på det. Jag kan inte förstå det fullt ut. Men hemligheten med det är att Gud har uppenbarat sin nåd för alla människor. Och Gud har gett alla människor möjligheten att bli frälsta. Han tvingar inte på någon människa. Och det är så att när den här tiden är slut, när det här livet är slut, då kommer vi att vara permanentade i det stadiet. Antingen är vi permanentade i vår relation med Gud genom Jesus Kristus. Eller är vi permanentade i vår separation med honom. Alltså antingen är vi förenade i en relation med honom och den kommer att bestå för evigt. Eller är vi separerade från honom för evigt. Och jag vet inte om jag har tänkt på det någon gång, men det finns lite olika i svenska rättssystemet, så är det ju så att det är så att om man har begått en massa antal brott så är det ändå ett maxstraff. Jag tror att det är 20 år, det kallar man livstid, jag vet inte varför man kallar det livstid. Och sen efter ungefär halva tiden om man sköter sig så är man ute då. Men i andra länder så kan det vara så ibland att där läggs straffen så att säga på varandra. Så här kommer en person, ja han har mördat en person, ja du får 50 år för det. Och sen har du mördat en till då, men det var lite andra omständigheter så det blir 30 år, då är vi uppe i 80 år. Så har rånat en bank då, det var 10 år och så vidare och så vidare. Och helt plötsligt så kan jag ha alltså ett straff som motsvarar hundratals år. Men det är ingen som lever så länge så det är verkligen livstid. Men skulle jag råka leva så att jag blir 500 år eller 1000 år, då måste jag fortfarande sitta inne. Alltså straff läggs på straff. Och om vi tänker då att allt det vi har gjort som den helige guden så att säga kräver ett straff för. Därför att synden måste straffas. Det har att göra med att Gud är helig och separerad. Och vi har valt att bli syndare när vi så att säga går bort från honom. Ja, då läggs de här straffen på varandra. Och det blir ju liksom en enorm. Och så tänker vi att då permanentas vi i det här stadiet. Då säger man, ja, man kan verkligen helvetet vara evigt, säger man. Ja, det måste vara det. För att när tiden är slut, då finns det ingen tid. Då är vi permanentade i det stadiet. Vare sig vi då har en relation med Gud eller vi har eller är i en separation med honom. Och jag säger det bara som en liten parentes. Men helvetet är verkligt och vi måste tala om det i klartext. Och inte försöka liksom att som en del brukar skämtsamt säga, att man har satt luftkonditionering i helvetet liksom, och säger att det är inte så farligt. Och man säger att efter en viss tid så kommer man ut därifrån. Men det finns ingen tid. Därför är det evigt. Vi är permanentade. Så frälsningen är inte bara en försäkran. Och jag säger inte det. En del säger man ska aldrig skrämma människor med helvetet. Vet ni, om det funkar så går det alldeles utmärkt. Vad som helst för att människor inte ska hamna där. Nu säger jag inte att det alltid fungerar, men jag säger bara att jag tror det är bra att människor förstår att denna plats är verklig. För åtminstone så kanske det får mig att tänka till. Jag säger inte nu att det är så vi evangeliserar, men någon sa till mig, jag sa att du behöver bli frälst. De hade liksom, de trodde på Jesus som en lärare, ett gott exempel och ett föredöme. Men jag sa, känner du honom som frälsare? Och de sa, nej. Och då säger de, frälst från vad? Just det. Frälst från mig själv och min syndiga natur. Som skulle permanentas och bli separerad från Gud i all evighet. Så helvetet är en klar och tydlig del av evangeliet. Och vi måste tala om det som det är. Men prisat vare Gud, där är inte vi på väg till. Och prisat vare Gud, ingen behöver hamna där. Om jag säger ja till Jesus Kristus i mitt hjärta. Om jag tror att han var Guds son. Om jag tror att han dog för mina synder. Om jag tror att han blev begraven och uppstånden igen på den tredje dagen. Om jag tror detta, så blir jag frälst. Ingenting mera behövs. Inga andra krav finns där. Men det finns en förväntan. Ibland säger man så här, är det ett krav att om jag blir kristen så måste jag leva si eller leva så, att jag måste ge upp det här och börja göra så här. Alltså man har en hel värld eller tankevärld av vad som måste ske i mitt liv. Nej, det är inget krav, därför att frälsningen är av nåd. En paket, jag menar, när vi ger våra julklappar och säger, du, här får du julklappen nu, men under året som kommer nu, så vill jag bara veta, skulle jag se att du missköter det, då tar jag tillbaka den direkt. Jag menar, det finns ingen som ger julklappar, alltså finns de som gör det, men då tycker vi att de är rätt konstiga, eller hur? Därför att den gåvan, det är liksom bortom mottagandet av den gåvan, så är det upp till mottagaren vad man gör med den. Men om det föds en tacksamhet i mitt hjärta på grund av att jag fick den här gåvan, ja, då vill jag ju faktiskt lära känna gåvogivaren. Och det är det som vi vill. Vi vill inte bara liksom ha en försäkran som jag ska hålla upp i ansiktet på Gud den dagen allting är slut. Liksom, du, jag tog emot dig som min frälsare. Kommer du inte ihåg det liksom? Och jag har inte levt alls för honom under min livstid. Och Gud säger, ja, det är okej. Liksom, du tog emot gåvan. Den kan inte tillintetgöras. Han tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse. Står i Romarbrevet 11:29. Men han längtar efter att ha en relation med oss. Och det är det enda han vill. Och jag tänker på hur en troende sa så här. Eller någon sa till en troende. Tror du verkligen att Jesus förvandlade vatten till vin? Och så sa den här personen att ja, det tror jag. Jag har aldrig sett det. Men så sa han så här att i mitt hem så har han förvandlat öl till möbler. Och du kommer ihåg det här, för att pastor Kjell predikade om det en gång i Budapest. Jag tror att de hade någon liten reklam där att kom och se hur Jesus förvandlar öl till möbler. Och det var någon som hade dykt upp och tagit det bokstavligt liksom. Jag vet inte om de hade med sig någonting, men de trodde att alltså någon person liksom bara, det låter ju intressant och liksom, du behöver en ny soffa i vardagsrummet liksom. Så de, jag vet inte hur det gick till, men ni vet hur vi kan ibland liksom tänka. Men vad han menade, det var att jag tror att han kunde förvandla vatten till vin, som var det första miraklet som Jesus gjorde. Jag tror det. Därför att i mitt hem så har det skett en sån förvandling att det alkohol, den alkoholkonsumtion som pågick där, den har upphört. Och de pengar som blev över när vi slutade att gå till Systembolaget, de pengarna har vi nu köpt möbler för. Det var det han menade. Och han menade att det förvandlade livet är så mycket, så talande till mig, att jag har inga problem med att tro att Jesus i kameran förvandlade vatten till liv. Så jag tänker bara på det här att Guds nåd fostrar oss att leva rätt i den här världen. Gud arrangerar omständigheter så att vi ser att om vi väljer fel väg så gör det inte därför att han vill straffa oss, men därför att han vill visa att det finns en bättre väg. Och det märker vi liksom, ju längre vi har vandrat med Gud, ju svårare är det att synda, därför att vi känner hur anden blir bedrövad omedelbart. Eller hur? Det handlar inte liksom om att jag går omkring där och tror att om jag gör si eller gör så sparkar Gud ut mig. Utan det handlar bara om att den här relationen har blivit liksom skadad. Och det vill inte Gud. Och därför vill inte vi det heller. Vi växer i den här förmågan. Och jag tänkte bara på hur det här är någonting, det kan vara ganska ensamt att vara en kristen i den här världen. Då menar jag en kristen som är andefylld och vandrar med Gud. Inte bara kristen till namnet. Men det fanns en man i Alexandria som hette Athanasius. Och han levde 298 efter Kristus till 373 efter Kristus. Och i slutet av sitt liv så stod han inför kejsaren Theodosius, tror jag man säger, Theodosius den första, och som var ganska ung vid den här tidpunkten. Och det fanns en lära som hette, eller en man som hette Arius, eller det kallades för arianismen, och det är egentligen en förelöpare till Jehovas vittnen, alltså de som alltså förnekar att Jesus verkligen var Gud själv som kom i köttet. Han var liksom den högsta skapelsen, men han hade inte samma väsen som Gud Fadern. Och den här läran spred sig, och den här kejsaren hade då så att säga blivit övertygad om att arianismen var den rätta. Och han sa då till Athanasius att, vet du inte, gamle man, sa han lite hånfullt, att hela världen är emot dig. Då sa Athanasius så här: ja, men då är jag emot hela världen. Och jag tänkte där liksom att är det, alltså, tror vi på det här budskapet eller tror vi inte på det? Ja, men hela världen säger ju någonting annat. Varför skulle jag då liksom inte gå med i den gruppen och slippa det här? Men han sa, om det är så, och han visste naturligtvis att det inte var så, fanns ju en kvarleva precis som idag av människor som tror. Men han sa, då är jag emot hela världen, om det nu är så. Och jag tycker det var ett väldigt starkt svar. Och det står att den fostrar oss att leva gudaktigt. Så förändringen är inte ett krav för att få behålla frälsningen. Förändringen är inte ett krav för att få frälsningen. Förändringen är inte ett krav för att bevisa frälsningen. Men det finns en stark förväntan från Gud att vi ska leva med honom, för honom. Därför att det är ingenting som han vill hellre än att vi ska vara i en relation med honom. Och jag tänkte på det. Att vad är det Gud egentligen vill säga till oss? Om vi nu lite så här mänskligt säger att den här eftermiddagen så ska vi träffa Gud. Alltså, nu talar jag mänskliga termer. Vi har redan träffat honom genom tro på Jesus Kristus. Vi träffar honom nu därför att hans ord predikas. Och vi växer i tro när vi hör ordet predikas i Romarbrevet 10:17. Men jag säger bara att om vi nu mänskligt talat skulle sitta ner med Gud, bara han och jag så att säga, vad är det vi tror att Gud ska säga? Ja, du är en syndare. Jag ska straffa dina synder. Liksom, ajabaja, liksom, fortsätter du på den här vägen liksom, så kommer du gå illa. Är det det vi tror att Gud säger? Vad är det första som han vill säga? Jo, det är att jag älskar dig. Jag har gett dig nåd. Jag har gett dig möjligheten att ta emot. Jag har förberett allting. Johannes 3:17 står att han kom inte in i den här världen för att fördöma världen, utan han kom in i den här världen för att frälsa världen. Vi är fördömda, men han kom inte därför att vi har valt att vara det, att bli separerade från Gud. Men han kom in i den här världen för att frälsa oss från denna fördömelse. Det är det första. Liksom Gud initierar inte ett budskap av fördömelse. Han initierar ett budskap av frälsning. Det är det han har för oss. Vers 13. Tredje punkten. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Där har vi en bra vers också. Store Gud och frälsare. Han är inte bara frälsaren, utan han är Gud själv. Här står det rakt ut. Han ska träda fram i härlighet. Så Guds nåd ger oss tålamod. Vi väntar på honom. På min arbetsplats så finns det en TV som står på nästan för jämnan. Och ja, det är alltid någonting där liksom man går förbi den och så vidare. Och häromdagen så hade jag en möjlighet. Jag bara satt ner där liksom med den där. Jag tror att det fanns 15 kanaler. Och jag bläddrade igenom den där. Jag blev jättetrött på det där. Jag inte tålamod att sitta där. Men det intressanta var att tre av de här kanalerna, 3 av 15, 20%, handlade om Gud, Bibeln och så vidare. Döden, livet efter döden och så vidare. Och jag tänkte liksom bara så här, du, en sak ska du veta. Ja då. Du, jag är inte religiös. Lägg inte nycklarna på bordet. Varför inte då? Nej, det är för otur nästan. Okej. Du, jag är inte religiös. Du, vad säger horoskopet idag? Du, liksom, helt plötsligt. Jag menar, folk är ju andliga så det bara sprutar ut ur öronen på dem. Det är ju bara det att man inte är andlig på det sätt som Bibeln definierar andlighet, att man tror på Jesus Kristus som sin frälsare. Men folk är ju helt besatta med de här grejerna. Det var folk som hade dött och kommit tillbaka som var döda. Och så var det ett program som handlade om profetior. Och då var Ray Comfort där, jag vet inte om ni vet om han är en kille från Nya Zeeland, men alltså bibeltroende kristen, och talade om de här sakerna. Och så var det givetvis då om Nostradamus, och så var det om bibelkoden. Jag vet inte om ni känner till det för att ta upp om ni inte vet. Men alltså olika såna här grejer då. Och givetvis då så var det olika skeptiker där. Och så blandade man ihop det på ett saligt, en salig fin blandning så här. Så att när programmet var slut så visste man varken ut eller in. Det finns någonting som man talar om i kristna kretsar. Det ska använda ett väldigt fint ord. Och ni kan bara analysera det. Men ett postmodernt profetiskt paradigm. Vad är det fint ord? Fyra pinnar. Postmodernt profetiskt paradigm. Jag förklarar alla orden. Postmodernism betyder att allting är relativt. Profetiskt vet ni vad det betyder. Alltså att man förutsäger någon form av alltså framtid. Och paradigm, det betyder liksom att någonting är på ett visst sätt. Alltså det finns ett tolkningsmönster eller man gör saker på ett visst sätt. Ändrar man det här så går man ifrån det. Så alltså, det betyder att man har slutat att se på, alltså inom många kristna kretsar, att Bibeln då, Uppenbarelseboken i synnerhet, Daniels bok och alla profeterna, 31% av Bibeln är profetisk. Man har slutat att använda den som den enda källan för att veta vad Gud gör. Utan nu talar man alltså om att man för in olika källor, olika religiösa källor, lite mysticism och så vidare. Så blandar man ihop det här i ett postmodernt gryta. Och på det sättet så tror man då att man ska veta. Och sen hörde jag faktiskt från Martin Magnusson här att nu kommer Hollywood att släppa Left Behind-filmen. Med kända skådespelare och allting. Och ni säger, vad är det för film? Vi tar upp det sen. Men den första släpptes i slutet på 90-talet. Alltså som en kristen film. Nu ska Hollywood tydligen göra en uppsättning av den. Jag tänkte bara, wow. Jag ser det som att nu är man desperat. Man måste så att säga förvränga sanningen. Och det är så intressant att se att när man ska förgifta en råtta. Så ta, och nu pratar jag inte om en AIK. till laget. De kallas till råttorna. Men jag har hört att djurgårdarna kallas för apor. För de kommer från Djurgården. Och det ligger Skansen. Så det är olika varianter. Och sen hörde jag att Leksand kallas för Lyxfällan. För de har så oerhörda skulder i sitt lag. Så att alla lag har sina namn. Men det här är intressant. Det här profetiska, nej, råttgiftet så var jag. jag blir så exalterad av lagen. Att 99,99% av råttgiftet är vanlig mat. Det är alltså bara en liten promille gift inblandad. Så råttan tänker, mat, smacka. Och sedan så äter man i det här och sen dör man. Och det är precis samma sak. Satan vill alltid lägga sig så nära sanningen. Den absolut effektivaste lögnen är den som ligger extremt nära sanningen. Så, Guds nåd ger oss tålamod i väntan på det saliga hoppet. Vilket saliga hopp? Jesus ska komma tillbaka exakt så som Bibeln säger. Alla de profetior som hade att göra med hans första tillkommelse blev bokstavligt, litterärt uppfyllda. Och vi kan titta på det i skriften. Varför skulle då inte de saker som har med hans andra tillkommelse att göra bli uppfyllda på samma sätt? Bibeln är trovärdig. Guds nåd ger oss tålamod. Och den fjärde och sista punkten hittar vi i vers 14. Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Så Guds nåd motiverar oss till handling. Men säger nej, men Guds nåd betyder att jag väntar på det saliga hoppet framför TV med en påse chips. Liksom, det är det saliga hoppet. Om vi vet att han kommer imorgon, vad väljer jag då? Väljer jag, inte ens vad den här programmen heter nu, men Robinson på TV till exempel.
Mitt i naturen.
Ja, mitt i naturen. Eller väljer jag att gå ut och berätta för någon att Jesus kommer imorgon? Valet är ett eller valet är vårt. Men jag tänkte bara på det här. Det finns en felaktig föreställning hos många människor att sanningen finns inom oss. Har ni tänkt på det många gånger? Oh, det finns en liten gnista av ljus och sanning där inne. Det gäller bara att liksom hitta den och odla den. Bibeln säger att det finns ingenting gott inom oss. Endast en fallen natur. Men han som har uppenbarats i denna tid, han frälser oss från detta och ger oss ett nytt liv. Han gör oss till nya skapelser. Och sanningen är utanför oss. Här finns sanningen i Guds ord. Och det är den vi tar emot i den nya skapelsen. Det är där vi växer i nåd och kunskap. Och när vi gör det, då blir vi motiverade till handling. Vi vill leva som om han kommer imorgon, det saliga hoppet. Men vi vill också leva som om vi har en hel livstid. Vi vet inte. Därför att församlingens uppryckande, som vi tror är före vedermödan, den kan ske när som helst. Inga tidstecken behövs för den. Många tidstecken behövs för hans andra tillkommelse. Och som kommer att ske med vedermödan, ja. Men församlingens uppryckande har inga tidstecken för sig. Den har alltid varit någonting som kan ske omedelbart. Så, vi är den privilegierade generationen. Vi har sett Jesus Kristus födas in i denna värld. Vi läser om honom i Nya Testamentet. Denna nåd som han ger oss, den fostrar oss att leva ett gudaktigt liv. Därför att vi vill ha en relation med denne Gud. Och den ger oss också tålamod. Vi väntar på hans ankomst. Men den motiverar oss också till handling i denna tid då vi väntar. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Och vi är verkligen en privilegierad generation. Och vi kan inte nog tacka dig för allt det som du har gjort för oss. Och vi är bara så entusiastiska, Jesus, att det här är vårt arv som du har gett oss. Tala till våra hjärtan, bygg upp oss. Vi vill ge en inbjudan till dem som lyssnar på internet eller som kanske är här, som inte har fattat detta beslut i sitt liv att ta emot dig som sin personliga frälsare. Allting står klart. Allting är redo. Allt jag behöver göra det är att tro att Jesus var Guds son som kom in i världen, dog på korset för mina synders skull, blev begraven men uppstod igen från de döda. Men jag tror att han gjorde detta för min skull, så att mina synder kan bli förlåtna och att jag kan få en ny natur given till mig, så att jag kan spendera evigheten med min skapare. Då säger Bibeln att han gav rätten till alla de som tror i Johannes 1:12 att bli Guds barn. Om du inte har fattat det beslutet, säg bara i ditt hjärta: Jesus, jag tar emot dig just nu. Jag tackar dig Jesus för att du dog för mina synder, för att du uppstod igen från de döda och att du har gett mig evigt liv som en gåva. Om du trodde det, om du tog emot det, tveka inte att lära känna honom mer. Kontakta oss, kontakta någon annan bibeltroende församling och gå vidare och väx i nåd och kunskap om den Gud som du nu har lärt känna. Vi ber dessa ting i ditt namn. Amen.
Amen.